Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Människan mot maskinen. Med mig, Kristoffer.
Och som vanligt mig på lite eftersläntrande och sävligt maner, Robin.
Yes. Och idag så hade vi tänkt prata om, vad ska man säga, det bästa språket. Vilket är egentligen det bästa programmeringsspråket? Nu ska vi, vad ska man säga, nu ska vi bestämma det en gång för alla. Ingen så här, det beror på. Inga feglösningar här, utan nu ska vi bena ut det här en gång för alla.
Ja.
Men vilket är det bästa språket, Robin, skulle du säga?
Oj. Det här var inte så jag föreställde mig hur det här samtalet skulle gå till.
Okay, jag
vill ju ha de där frågorna där. Ja, vad fan menar du? Vad fan menar du?
Ja, men det kanske är så. Verkligheten kanske är så tråkig att man måste bestämma sig för någon liksom dimension man ska mäta dem på. Men ja, om man tänker så här då, vilket är ditt favoritspråk då? Har du något sånt?
Lång konstpaus.
Mm.
Jag har gått igenom många iterationer av det här genom åren. Vi hade ju lite lekstuga när vi jobbade ihop där ett tag förut. Jag tror vi hade 16-17 olika språk i produktionen och något sånt där vansinnigt. Och det fanns ju väldigt många språkmuppar och språknördar. Och jag var ju definitivt i det lägret tidigare. Hade du frågat mig för 10 år sedan, då hade jag nog sagt Lisp. Någon variant av Lisp. Förmodligen Clojure. Förmodligen Clojure. Frågar du mig idag så har jag andra perspektiv på det där.
Ja.
För språk och syntax och semantik och sånt där är ju, det beror på vad man ska göra. Vad som passar till vad. Och ja, det är andra saker som styr idag, skulle jag säga. För mig personligen i alla fall.
Mm. Men om man tänker sig att, okej, vad hette, om du hade en sån här förbläss för typ Lisp och sånt där för, vad sa du, 10 år sedan typ. Så finns det något håll det lutar åt idag då?
Jag har 2 favoriter. Ja, jag har faktiskt 3 favoriter. Jag har börjat knacka en massa Lisp igen på fritiden genom Janet, som är en Clojure-inspirerad Lisp. Som bryter med det här gamla Lisp-späckarna och hela bråket mellan Lisp 1 och Lisp 2. Jag kommer inte ens ihåg vad de där olika språken, eller vad de där olika varianterna innebär.
En är väl att funktioner har ett speciellt namespace, till exempel. Det är väl en grej.
Precis, men jag kommer aldrig ihåg vilken som är vilken. Jag gillar Lisp helt enkelt, att bygga upp allting. Som, det blir lite som abstrakta syntaxträd som man bygger upp.
Ja, det är ju mer eller mindre det man håller på med liksom.
Ja, så man sitter som en parser och läser koden. Jag tycker det blir mycket lättare att följa vad som händer då. Men utöver det, på senare år, JavaScript och Rust.
Mm. Just det, spännande.
Och de skiljer sig en del från Lisp, om man säger
Alltså,
beroende på hur man ser på saken.
Mm, alltså Rust känns som att det är ju väldigt långt, det är ju ganska långt ifrån Lisp. JavaScript känns ju ändå som att det är, ja, jag vet inte. Var det Douglas Crockford som sa att typ JavaScript är, vad heter det, Scheme utklätt till C?
Ja. Jag tror till och med att Brendan Eich, som hackade ihop ursprungliga JavaScript, han var ju rädd att Java och Java-applet där och sådär skulle bli programmeringsspråket i webbläsarna. Så han ville bygga en Lisp istället.
Mm.
Eller om han kanske sa Scheme. Men det JavaScript är direkt inspirerat av det. Alltså Det är tänkt att vara någon sorts Lisp, men med Java-aktig syntax.
Mm. Jag lyssnade på någon spännande podd här från månad sedan med Douglas Crockford. där han gav sin, vad heter det, han snackade massa om så här, ja men Jason, hur liksom hur Jason kom till och vad heter det, JavaScript och så där. Och tydligen så var det så att Mozilla hade någon slags deal med Java, alltså vad heter det, ja men Netscape då, som det hette, att de skulle skeppa liksom det här Java applets med, och sen när de fick nys då om att de hade gjort ett separat skriptspråk, då blev de ju sura liksom, bara, men vad är det här? Det skulle ju vara Java som var liksom programmeringsspråket för webben liksom, så säger ni att ni har hittat på ett eget så här. Och så till slut så typ löste de det genom att så här, men det här andra skriptspråket, vi kallar det för så här JavaScript.
Ja, ja, jag kommer inte ihåg alla turerna kring det där, men det var ju, det finns ju den här myten om att Brendan Eich, han hackade ihop det här språket på 10 dagar där, i slutet av 94. Och det är väl lite mer invecklat än så, men det var ju någon sorts demo där de behövde integrera det i språket, så blev det, eller i webbläsaren, och sen så blev det ju en massa tjafs med det var väl Sun på den
San,
tiden,
precis. Ja. Ja, men spännande. Nej, men vad hette det? Ja, alltså, jag satt ju och funderade på den här frågan själv. Och JavaScript... Alltså, jag vet inte. Det känns som att det blir lite så här självrannsakan det här. Jag frågade mig själv, om jag bara fick koda ett enda språk resten av livet, vad skulle det bli? Och det landade lite i JavaScript för min del också. Vilket jag faktiskt inte hade... Jag blev förvånad över mig själv på något sätt. Ja, men det känns inte som att det är liksom så här, JavaScript är ju långt ifrån vad man skulle kalla ett fulländat språk.
Jag skulle säga att det är väldigt långt ifrån att ens vara i närheten av att vara ett rimligt språk. Vilket, alltså det är ju ett fascinerande kaos.
Mm.
Ja, nej, men vad intressant och tråkigt. För om jag hade fått den frågan idag, jag skulle nog svara JavaScript, jag också.
Ja. Vad är det som gör JavaScript så bra, Robin? Varför är det så bra? Nu har vi kommit... Det tog bara... Vad tog det? 10 minuter så kom vi fram till att...
Ja.
JavaScript.
Nu är det avgjort. Det är intressant. Förlåt. Det är intressant. Jag hade en separat diskussion med en gammal kollega igår. Där... vi kom in på språkdiskussioner. Och han har suttit en del med JavaScript på senare år. Nu så sitter han mycket med Python. Och han sa att han föredrog Python.
Mm.
Just för att Python är... Det är ett hyfsat moget ekosystem. Saker ändras inte så mycket hela tiden. Och det går att få skit gjort i det. Mm. Och pip install funkar för att installera saker, och du har Anaconda och pippen var de här olika environment-verktygen för att sätta upp nya repon och så vidare. Och du har fast API för att bygga API-snurror och lite sådana saker. Och nu på senare år så har de ju Python har ju fått, du vet, lite som dialyzer i Erlang, eller som TypeScript för all del.
Ja,
att man har graftat på typspeckar på Python, och så kör man då en separat linter för att sanity checka. Och ja, jag håller med honom. Det är bara det att jag ser JavaScripts förändringsbenägenhet som en av dess största styrkor. För om du tittar på hur JavaScript från 90-talet ser ut, och så jämför du det med den stora revolutionen, kom väl där 2015 någonting, när ECMAScript 6 pushades ut. Och MapReduce-filter och...
Ja, just det.
De, tyvärr så introduceras ju klasser och sådana saker.
Just det.
Men ja, och det går ju att skrocka över det här med hur språket förändras, och du måste transpilera och det måste polyfyllas och bla bla bla. Men det... Polyfilling ser jag mer som ett ekosystemproblem och inkompatibilitet mellan runtimes och avsaknad av standarder mellan fronten och backend och sådär. Men i övrigt bara hela Babel-konceptet med att du transpilerar ner till en minsta gemensam nämnare gör ju att du kan, om du taggar upp språkversionen du faktiskt skriver just nu, så kan du ju sen, du kan ändra både syntax och semantik i språket. I viss utsträckning. Och det är väl mycket det som lockar mig.
Ja, men det är just det här att, vad heter det? Alltså, så här, oavsett hur mycket den här ECMAScript-standardkommittén eller vad det heter försöker förstöra JavaScript, så har det fortfarande den här fina, vad heter det, väldigt lilla kärnan. Och som sagt, det har ju tillkommit massa grejer som är liksom, jag vet inte, av tveksamt värde, som typ använd klasser till exempel. Är det någon som överhuvudtaget använder det längre? För det fanns ju i React liksom. Men så här, man har den här lilla kärnan av, man har liksom funktioner som är first class. Och ja, closures, så att man liksom kan fånga upp variabler när man skapar en ny anonym funktion, alltså fånga upp variabelvärden. Och sen behöver man inte svärt mycket mer egentligen. Det är liksom de, precis som du sa, då har man byggstenarna för att göra massa grejer sen. Att man kan ju liksom, ja, men antingen göra vad ska man säga, nyare versioner av JavaScript bakåtkompatibla genom att kompilera om dem med Babel, eller bara hitta på helt nya språk som typ PureScript eller Elm eller någonting. Och man kan ha liksom JavaScript, det kan vara både ett språk man skriver i, men det kan också vara ett liksom ett compile target, liksom att någonting som man kompilerar saker till. Och med så här WebAssembly och sånt där, så känns det som att det blir dubbelt sant liksom, men mycket av den där vinningen har man ju redan fått. Alltså, men det som stör mig så himla mycket är just det där att, och jag tycker det är någonting som många språk gör fel, tycker jag. Python också på senare tid har gjort sig, liksom, känns som att de har gjort sig skyldiga till det här. Och det är ju att man hela tiden bara slänger på massa grejer på, i språket. Som sagt, JavaScript har ju fått liksom klasser, det har fått iteratorer. Finns några så här, ja, men, grejer som är ganska användbara, typ lite så här object spread syntax som gör att det blir lättare att slå ihop objekt och sånt. Det är ganska trevligt. Men mycket av det andra är liksom, säger bara, nej, men jag bryr mig inte, jag vill inte använda de här grejerna. Problemet är att så fort, jag vet inte, då kanske någon kommer att säga att, ja, men om du inte tycker om en funktion så behöver du inte använda den. Nej, men liksom, vad ska man säga? Det är som att säga att, ja, men typ, du kan köpa en större lägenhet än vad du behöver. Du behöver inte använda hela lägenheten. Så här, nej, men jag måste ju fortfarande betala för allting.
Ja.
Och det kommer ju i liksom ökad komplexitet. Och det är också alla som måste skriva tooling och sånt för de här språken. Måste ju ta de här nya, vad heter det, funktionerna liksom i, de måste stödja dem helt enkelt. De har inget val. Så vad heter det, det är som att det byggs upp massa så här osynliga kostnader överallt. Plus att även om jag inte vill använda de här funktionerna, då kanske jag någon gång måste, vad heter det, ta tag i en kodbas som gör det. Och då har jag liksom inget val.
Ja, för någon, den som byggde den kodbasen föredrog en annan delmängd av funktionaliteten. Ja. Så är det. Det är ju ett jäkla gissel det där.
Ja, nej, men man behöver inte så mycket. Det är väl liksom det som är själva kontentan. Alltså, så har man de här grundgrejerna, så har man byggstenarna som krävs för att liksom bygga massa andra grejer ovanpå det.
Ja, nej. Nej, så är det. Samtidigt, nu kommer vi ju tillbaka till den här frågan då, på vad det är bästa språket och vad fan menar du med frågan? För det är ju inte språket som sådant som lockar mig egentligen. För det är ett jävla kaosartat språk. Jag har upptäckt att jag behöver krullparenteser. Jag har väldigt svårt för Python. Jag kan konstatera att Python objektivt är ett väldigt praktiskt användbart språk med fantastiskt ekosystem och det går att få skit gjort i det. Men jag tycker det är jättejobbigt att läsa Python-kod. Jag hatar det alltså.
För de här, att det är indenteringskänsligt.
Nej. Det skiter jag fullständigt i. Det är någonting med... Det känns som om jag läser pseudokod. Läser Python. Och jag tycker det är skitjobbigt. Jag funderar på om det har med min Lisp-fanatism i yngre dagar att göra. Att jag gillar att liksom se parenteserna och kunna gruppera koden därefter i huvudet. Och med JavaScript så får du åtminstone krullparenteser. I Python så är det bara white space och new lines och tabbar. Liksom. Och jag tycker det är svårt att gruppera kod i huvudet där. Men bortsett från det så är det ju inte primärt språket som lockar mig, utan det är ekosystemet. Nu, ja, det kanske blir en massa JavaScript ändå. Jag är ingen Node-anhängare. Jag tycker Node är skitkackigt. Däremot de här nya runtimes, alltså Bun och framförallt Dino. Bun är ju fortfarande in the works. I ugnen, så att säga.
Ja.
Dino däremot är ju i allra högsta grad produktionsfärdigt och används ju. Så när du skriver dina JavaScript-snippet så laddar in i Slack och vad det är. Det körs ju på en distribuerad Dino runtime som företaget Dino kör.
Vad är grejen med Dino nu då? Alltså jämfört med, vad heter det, med... Alltså, om man ska mäta det mot Node.
Ja, nu kommer vi tillbaka då. Nu kommer vi in på Rust här.
Ja, just det. Det har jag tänkt fråga dig om sen, Robin. Men vi kan hålla på det.
Ja, vi återkommer till Rust. Det som lockar mig med Dino är att det är ju Ryan Dahl. Han som hackade ihop Node från början. Han är ju typ matematiker som upptäckte att han var alldeles för dampig för att sitta och hålla på med matematiska bevis och teorem och sånt där. Så han började jobba som webbutvecklare och satt och hackade Ruby. Mm. Och sen så någonstans på vägen då när han satt och hackade sina Ruby-appar och så satt han och skrev JavaScript för fronten, så konstaterade han att vore det inte nice om man kunde skriva det här i bakändan?
Mm.
Sen så kom ju Chrome ut med V8. Då så ryckte han ut V8. V8 är då skrivet i C++.
Just det, och det är Chromes JavaScript-motor.
Exakt. Och sen så skrev ju han då klister runt V8 för att få det att snurra på Unix. Men C++-koden som skrevs, det har ju varit en del skumma buggar genom åren och skumma minnesläckor och sånt där. Och det är ju för, enligt Ryan i alla fall, jag har inte läst koden. Men det är ju för att man bara accessar minne inne i V8 från olika håll, olika platser ute i Node-koden. På alla möjliga ställen, och det blir race conditions och det blir läckor och allt vad det nu är. I vilket fall, så Node köptes ju sen upp utav Joyent, tror jag. Det bolagiserades och köptes upp av Joyent. Ryan Dahl, han försvann. Han hoppade av efter ett tag. Han var kvar på Joyent i något år eller två, och sen hoppade han av. Sen satt han och hackade Golang i en massa år, fram till 2018, tror jag.
Var det därifrån den här? Det fanns en skiss med taget. Det fanns typ Node.io eller vad det var. Var det inte så? Att
io.js eller något sånt där.
io.js, ja, någonting sånt.
Nej, jag tror att det var efter att Ryan hoppade av. Men det Ryan, han höll en presentation på någon JS-konferens i Berlin eller något sånt där 2018, där han ångrade en massa saker med Node. Och så ville han göra en ny variant. Och då hade han hade en prototyp byggd i Golang.
Mm.
Efter några månader så började den skrivas om i Rust. Och det är det här som lockar mig. Inte primärt för Rust. Anledningen till att de bytte från Golang till Rust var primärt att alltså det blir sketchy att köra två stycken garbage collectors i samma Unix-process. Att du har dels Golang garbage collectorn och sen garbage collectorn i V8 då. Och då ville man ha mer förutsägbarhet. Och då så bytte man till Rust. Och det man gjorde i Rust från första början var att man byggde ett interface för att prata med V8 från Rustkoden. Så istället för att bara adressera minne fritt inne i V8 runtimen så serialiserade man meddelandena och byte arrays som skeppades fram och tillbaka. En annan trevlig grej med Dino är, förutom att du får en statisk binär, så är det ju en av de stora selling pointsen är att Dino embeddar och skeppar TypeScript-kompilatorn.
Mm, just det, precis. Så du kan liksom köra TypeScript-kod rakt av. Du behöver liksom behöver inte översätta till JavaScript först.
Exakt. De rycker ut TypeScript-kompilatorn från GitHub. Sen så, jag tror att de kompilerar ner den till WebAssembly och sen så snapshotas det inne i V8 runtimen på något sätt. Och sen så fort du, när du då försöker köra TypeScript-kod så tar de bara plockar ut TypeScript-kompilatorn som ligger den bäddad och så översätter den och kör. Så du slipper hela liksom, TS-config-steget och alla sådana här saker. Så när du ska skapa ett nytt Dino-projekt, då kan du skapa en ny katalog och så skriver du touch main.ts och sen så skriver du console log hello. Sen kan du bara köra Dino run den där filen och så körs den. Det behövs ingen package JSON med vissa fält ifyllda för att den annars klagar node runtime och så vidare. Och så vidare. Det är en massa med såna här skumma beslut som fattades kring node som inte finns kring Dino. Och det är den ena selling pointen. Den andra selling pointen är att Ryan han satt i Golang-träsket i många år. Och Golang som språk, det kan ju debatteras hur bra eller dåligt det är.
Men jag har märkt att det var inte på någon av våra favoritlistor.
Nej. Nej. Det funkar att använda. Men framförallt så har de ett väldigt välstrukturerat och genomtänkt standardbibliotek. Dino replikerar eller återimplementerar stora delar av Golangs standardbibliotek i TypeScript. Så att om du ska hålla på med streams eller om du ska hålla på med en massa matematik, chauffräs och så vidare och så vidare, så finns det ett standard bibliotek för det. Och de löser ju inlänkningen av en av stora selling pointsen med Dino var också att, jag tycker då Ryan, var att när du knackar JavaScript i browsern, då så behöver inte du hålla på att installera saker, utan du säger ju bara script är lika med och så matar du in en URL. Och sen så tankas den ner och körs. Och det är så man har löst dependency-hanteringen i Dino också.
Just för det är bara en liksom godtycklig URL och typ en hash kanske så att man, om man vill.
Ja.
Ingen byter ut vad det är man laddar ner. Liksom.
Ja, nej, men precis. Så alltså bakom kulisserna så tar ju runtimen och tankar ner skriptfilen, cachar den så att du inte får en node modules katalog och sådana saker.
Mm.
Så det är en annan, alltså det är det här som primärt har gjort att jag har snöat in ganska mycket på JavaScript, att Dino som runtime gör det så jäkla mycket lättare att jobba med språket. Och skriva system i JavaScript och TypeScript.
Ja, alltså så här, det var en grej som jag tänkte på där också när du sa, vad heter, när vi pratade om JavaScript som språk och Node som runtime. Just det här med att JavaScript har ju liksom inbyggt som standard asynkron IO.
Ja.
Och det är många som förbannar sig över det här och tycker att det är callback hell och det är så jobbigt. Men jag tycker faktiskt att det, alltså, asynkron IO är the shit. Alltså. Det är svinbra, tycker jag. För det känns som att man får ju kanske 80% av fördelarna med att köra, vad ska man säga, flera processer samtidigt. Alltså köra multitrådad, men med för 20% av besväret. Ja. För jag menar, det är ju alltid nice när man kan titta på, liksom, gå igenom en funktion uppifrån och ner och veta att men alla de här grejerna kommer köras liksom efter varandra i tiden. Det finns ingen liksom risk att mitt när den här instruktionen körs eller när jag försöker liksom peta på den här listan eller vad det är, att någon annan tråd kommer och försöker peta på den samtidigt. Liksom. Så det är ju massa race conditions och sånt där som man slipper tänka på. Och de flesta backend, liksom, det som jag sitter och jobbar med på dagarna, liksom så här, ja, men vanliga webbackends, de är ju liksom, CPU är ju nästan aldrig flaskhalsen, utan det är ju IO. Ja. Och då, vad heter det, då är det liksom asynkron IO, det känns ju som att, ja, jag vet inte, det löser nästan bara det problemet rakt av. Man slipper ju, steget efter det skulle vara att ta någonting som Erlang eller Elixir, liksom, där man har full kontroll över, vad heter det, vad som händer. Det finns en så här, liksom, jag har alltid tyckt att så här, trådar, det är bara en orimlig concurrency-modell från start. Man måste nästan ha sådana här lättviktiga processer som skickar meddelanden till varandra eller ha sådana här go-routines som pratar med varandra över en kanal. Och ha sådana här som man har i typ Java eller C++, att det är så här trådar som kör samtidigt och alla kan peta på varandras minne och sånt där. Alltså.
Ja, alltså, ja, nu ska vi inte snöa in på rust här. Men jag tänker att delar av det här kan ju, ditt perspektiv på det här kan ju ha att göra med att du har suttit i Erlang ett tag. Men i stort så håller jag med. Men även om det, alltså callback hell finns ju inte i JavaScript på det sättet idag. Idag är det ju async await som gäller.
Precis, så, och jag menar, innan dess, vad hette det? Jag tyckte nästan att jag alltid gillat det här, liksom, den här promise-modellen också som man körde med innan. För det gav ju väldigt så här, det är nästan som så här, nästan som monadisk IO. Alltså, det är som att man liksom har tagit alla de här Java, vad heter det, alltså man har suttit och hackat JavaScript och sen bara dragit dem halvvägs till Haskell utan att man ens har märkt någonting. Liksom.
Ja. Ja, yes. Lite åt det hållet, i alla fall.
Ja, amen, men... Nej, men låt oss prata lite om Rust, tycker jag.
Ska vi inte nämna de andra P-språken, som jag säger ibland? Python, Perl, PHP.
Ja, absolut.
För det är ju en utav anledningarna till att JavaScript antagligen slog på bakändan är ju att nu ingår ju Ruby i P-språken, men
det är nästan ett P. Om man tar bort ett streck så blir det ju ett P.
Ja, precis. Nej, men de här språken, de, jag vet i och för sig inte hur det är med Perl och PHP. Jag vet inte i vilken utsträckning de, PHP är ju ett eget ekosystem där folk är lyckliga och alla andra skrockar över dem, och PHP-människorna,
lyckligt ovetande.
Ja, men PHP-människorna, de, alltså PHP ska tydligen vara ganska okej idag. Det är, inte, det är inte som det var förr i tiden. Men det jag vill komma till är asynkproblemet som finns i Python och Ruby. Det är ju som en del utav migreringen från Ruby till Elixir och Phoenix är ju för att det påminner ish om varandra språken, men det bara skalar. För du har beamen under huven som bara spottar ur sig 5 miljoner mikroprocesser utan problem. Medan sitter du i Ruby så har du ju problemet att Folk satt ju och byggde separata C-libs som du drog in som dependencies, och det dispatchades iväg meddelanden ner till Unix-systemet för att svara på processer och så vidare. Och det är ju samma problem med Python. Tittar du på Fast API och så vidare, som är, de är, det är ju det best of breed, snabbaste som Python kan åstadkomma, så är ju det alltså en magnitud off, eller två, från hur hög throughput du får med Node, eller Dino, eller Bun.
Och ja, då måste man ju komma ihåg att Fast API är ju i sin tur mycket snabbare än många av de här traditionella, vad heter det, Python-webbramverken. Just för att Fast API är ju ändå async, out of the box. Den försöker ju vara så mycket asynkron som möjligt. Ja. Men Python-runtimen är inte lika hårt trimmad liksom som JavaScript.
Nej, det är ju det som är fördelen med JavaScript idag. Det är ju, det är som någon, jag vet inte om det stämmer, men jag läste för en massa år sedan att det har sänkts mer pengar och mantimmar i att göra JavaScript snabbt än alla annan kompilatorutveckling sammantaget. Och det har att göra med att Facebook, Microsoft, Google, alla de här, deras levebröd är, det ska gå fort i webbläsaren när de kör sina webbappar. Och de har sänkt alltså fruktansvärda pengar i det. Och det är ju, JavaScript är ju karatesnabbt. Alltså. Tittar du på Language Shootout så är det ju ett av de absolut snabbaste dynamiska språken för number crunching. Så jag vet inte exakt vad de gör under huvudet, men det går ju fort som fan. Och då är det ju ändå en avvägning, för att när du sitter i webbläsaren och webbläsaren börjar dra ner JavaScript dependencies, då vill du ju parsa och börja exekvera koden du laddar ner så fort som möjligt. Så att, så att webbläsaren inte låser sig eller går långsamt. Liksom. Så det är ju det är fascinerande hur väl de har fått det att funka. Ja, det trots ska gå snabbt, det här kaosspråket.
Ja, det ska gå snabbt att parsa och det ska gå snabbt att köra. Så här. Oftast brukar man bara få välja en av de två. Alltså, eller liksom så här, okej, du kan kompilera någonting långsamt och då kommer du köra snabbt. Eller liksom vice versa. Men JavaScript, jag vet inte, det är väl ganska mycket så här just-in-time-kompilering och sånt har jag fått för mig. Att de kör med i stor utsträckning.
Ja.
Men vad heter det? Alltså, de här andra P-språken som du sa, har du någon erfarenhet av Perl då?
När jag gick i skolan så läste jag en Perl-kurs, webbprogrammering med Perl. Och det var fascinerande, men utöver det inte mycket. Jag har hållit på med OpenBSD i många år, och där är ju Perl det föredragna skriftspråket. Det som verkar för knöligt att skrivas i C. Ja, där man inte behöver prestandan. Då har man en egen fork av Perl. Perl 5 då.
Ja.
Såklart.
Ja, jag vet inte. Jag satt på ett tidigare jobb och fick hacka en del Perl. Och alltså, jag har ändå en viss liksom förkärlek till det språket. Det är ju, om man tycker att JavaScript är brokigt och liksom kaosigt.
Ja.
Det känns väldigt som städat och liksom återhållsamt jämfört med Perl.
Ja, det är som en gemensam gammal kollega berättade, att när han hade börjat jobba, då så fick han sitta en del med Perl. Och då var det en av mentorerna där hade sagt att om du behöver fler än en rad att lösa problemet på i Perl, då vet du att du gör någonting fel. Mm. Det är illa.
Ja,
förhoppningsvis så var han väl lite skämtsam. Men
ja.
Man hör ju om Perl-kodbaserna där ute med one-liners. Nifty one-liners som skapar minnesbuggar. Och, vi restartar hela systemet var fjärde timme. För
en smart liten one-liner. Nej, men jag vet inte. Alltså, som sagt, jag har ju inte skrivit Perl på många, många år, och det är ju mycket för att så här, det är ju liksom ganska konstigt, och det är ganska mycket saker man måste hålla i huvudet liksom. Så det är ju en väldigt stor liksom uppstartssträcka, men när man väl har lärt sig det är liksom som att man kan göra så mycket med det. Att Perl kan ju ersätta typ i princip alla så här vanliga Unix-verktyg som man använder. Liksom grepp och sed och sånt där. Det behöver man inte. Det är bara en så här... Just därför att det, liksom, det går att skriva one-liners som gör väldigt mycket. Det gör att det passar väldigt bra att köra liksom, som snabba skript. Eller bara skriva in det rätt upp och ner i kommandoraden. Och det är så här, vad heter det? Det finns ju saker... Det var väl lite... Nu vi är väl tillbaka så där att så här, amen, så här, vad är ett bra språk? Perl har till exempel en sån här operator som drar in rader antingen från standard in eller från ett filnamn som du ger på så här, vad heter som argument. Och det är så här, i ett vanligt språk så skulle man kunna, så skulle man kanske säga bara, va? Så här, du har en operator för vad då, sa du? Men om man tänker att det är liksom, men det är gjort för att det ska gå att skriva så här, ja men bash one-liners, bara skriva Perl och sen ett litet program som gör någonting nyttigt. Ja, men då är det ju fullkomligt logiskt liksom. Då vill man ju ha sådana grejer.
Ja.
Men problemet är att ofta så finns ju den spänning mellan det här att skriva liksom jättestora program. Just det här att man kan göra saker. Återigen det här med att ha många funktioner i ett språk. Bara liksom det här överhängande hotet om att någon kan få för sig att använda de här grejerna. Som funkar bra liksom i en bash one-liner i liksom en stor produktionskodbas gör ju att ja, man kanske nu för tiden väljer med oftast andra språk än Perl.
Ja, det är väl inte så mycket, alltså jag vet inte, för det här, nu kommer man in i det här med ekokammarna, alltså allt annat lika, så jag är ju definitivt sån här språknörd som letar efter den heliga graalen.
Mm.
Jag försöker hjärntvätta mig själv till att ge upp tanken. Det är därför jag försöker landa i Rust och JavaScript. Men det finns ju människor som... Alltså, det är ju fortfarande så att 40% av nätet snurrar på PHP. PHP-ekosystemet, de sitter ju för sig själva och De löser sina problem utan alla andra. Så precis som folk, alltid när jag har jobbat så har folk railat mot JavaScript. Men grejen är att när man sen jobbar med JavaScript-människor så sitter ju de och railar mot PHP-människor och liksom Java och allt vad det nu är för någonting. Så alla har sina ekokammare och föredragna ekosystem och sitter och railar mot alla andra. Men PHP-människorna, de klarar sig ju alldeles utmärkt själva. Precis som Java-människorna gör det.
Ja, men jag skulle ändå säga att det finns en viss sak, liksom det finns en viss skillnad om man har aldrig upplevt något annat. Eller att om man liksom har sagt, liksom, eller om man har gjort massa olika grejer och sen landat i att okej, det här är det bästa som jag vet eller det bästa som jag känner till för den här situationen liksom. För men det kan ju vara, så att man bara råkar hamna någonstans, man hamnar i något träsk och sen liksom övertygar man sig själv om att nej, det här är det bästa som finns.
Ja, eller bara att du är inte intresserad av saker utanför ditt ekosystem. Det är som jag har en gammal kursare. Hans perspektiv är att han tror fortfarande att Javas främsta konkurrent är Ruby. Och det är liksom hans perspektiv. Han har suttit i Java-ekosystemet och han har ju dödskoll på det, men han är liksom inte intresserad av saker utanför. Och jag vet inte om det perspektivet kan nog på många sätt vara att föredra före de här alltså galningar som jag, som det känns som om, jag vet inte hur många språk jag har skrivit produktionskod i dagsläget, men det är ju fler än ett. Och jag vet inte om det är så jäkla mycket bättre, för det blir ju, även om man får perspektiv från olika ekosystem och språk och så är det ju, man har ju inte den där 15-20-åriga erfarenheten av ett visst ekosystem. Man har verkligen dödskoll på hur allt funkar verkligen.
Mm.
Det är knepigt.
Precis. Alltså, jag skulle hellre ta en jättevälskriven POP-kodbas och förvalta den än liksom en, jag vet inte, superrörig kodbas i vilket språk som helst. Liksom. Ofta så är det, själva språket gör ju oftast mindre skillnad, alltså jämfört med liksom alltså, eller så här, språk är ett verktyg liksom. Det är inte därifrån, hantverksskickligheten är liksom det mest avgörande. Mm. Det är oftast inte liksom språket som är det begränsande liksom.
Nej.
Men jag tänker lite på det som att så här, alltså, folk har ju suttit och pratat jättelänge utan problem. Och sen kom Wittgenstein där på tidigt 1900-tal och bara, ja men hur funkar det här egentligen?
Ja.
Det funkade jättebra. Han bara, nej men så här, nej men hur funkar språk egentligen? Och det är så här, ja jag vet inte. Nu måste vi gå till botten med det här. Sen gjorde han ju själv en själslig resa och vad heter det, vände lite på det. Men som sagt, man kan ju komma fram till väldigt intressanta saker. Och det är kul också, framförallt, skulle jag säga.
Ja, ja, ja. Det är ju, för mig, det väl, jag får se det lite som att jag har det som hobby.
Mm.
Men det är ju inte som att, det är ju inte som att, alltså, ja, nej, det är knepigt. Jag har ju självklart, liksom, om jag ska starta ett nytt projekt så har jag mina föredragna plattformar och språk. Men om jag hamnar någonstans på en arbetsplats där jag ska lösa ett problem, då är det ju så många andra saker som går in i kalkylen. Det är ju ingen mening med, om du hamnar på ett ställe med 20 Java-utvecklare, då finns det ju ingen mening med att det här är ju optimalast att skriva i Lisp eller Rust eller JavaScript. Det blir ju liksom fel.
Mm.
Så det är ju mycket inertia och bara världen funkar som den gör, som gör att språk och plattformar lever och frodas.
Ja. Jo, alltså så här, vad ska man säga, det är... Mm. Men jag tänker så här, för jag har ju, för mig till exempel, någon som är lite rastnyfiken så där, som aldrig riktigt har dykt in i Rust. Vad är Rust bra för då, Robin?
Hör du, det är en bra fråga. Jag gillar ju tanken på att kunna skriva, alltså det här är ju en säsong i sig.
Rust-säsongen.
Nej, men det kan ju användas för allt möjligt. Rustfolk är ju dels ganska involverade i WebAssembly-arbetet som sker. Så att det finns ju en massa webframeworks i Rust där, och en av fördelarna med Rust är ju att du har ju makron. Mm, så du kan i princip, du sitter och skriver Rust-kod och sen så använder du ett makro och sen kan du i princip sitta och skriva JSX, alltså React Style JSX.
Mm.
Och det här kompileras ner till WebAssembly som då kan laddas upp till webbläsaren.
Just det.
Och sen så har du JavaScript. Nej, men och sen så har du JavaScript. Alltså, ja, det går inte så, alltså det går inte så mycket snabbare än JavaScript. Vissa number crunching saker gör det, för att då kan du liksom skriva rustkod som översätts till den här WebAssembly koden och den du får liksom en förutsägbarhet i minnesanvändning och sådana saker som du inte kan få med JavaScript. Men för att skriva vanliga webbgöjn så är det ju lite hugget som stucket. Men det går inte så mycket långsammare. Det är ju det som är fördelen. Nackdelen med WebAssembly, alltså Rust-människor hypar ju WebAssembly ganska mycket. Men det är ju för att när de kompilerar så de behöver ingen garbage collector, de behöver inga sådana saker. Utan det är ju bara binärkod som översätts och körs i i WebAssembly runtime. Mm. Medan ska du skriva Golang eller Python och kompilera till WebAssembly, då har du problemet att du behöver en garbage collector.
Just det, precis. För den grejen med WebAssembly att det är ju liksom bara, alltså det är ju bara processor, abstraherade processorinstruktioner, alltså mer eller mindre. Och det finns ju ingen riktig runtime. Även fast jag har hört att de nu var inte så att de skulle lägga till en garbage collector.
Ja, det är en på väg. Men då kommer man in på det här med hur kommer det påverka, liksom, ta Golang och Python då. När du ska emitta den här WebAssemblyn, liksom, hur väl integrerade eller hur avgörande är GC-modellen man har i sin vanliga runtime, som hur avgörande är den för språkets allmänna prestanda, liksom? Och hur blir det när det körs i en tredje part, alltså med en tredje parts garbage collector?
Ja, precis. Hur mycket är liksom är runtime och hur mycket är bara, vad ska man säga, genererad kod från liksom källkoden?
Ja, exakt.
Men vad heter det, alltså jag har känt att det som jag känner att Rust skulle vara intressant för mig personligen skulle vara att skriva liksom så med verktyg eller kanske någon sån här kompilator och sånt någon gång. Och det finns ju, vad ska man säga, till exempel den här, det finns en ny Python linter som heter Ruff till exempel, som är skriven i Rust, som alla älskar för att den är så fruktansvärt snabb jämfört med, vad heter det, ja, men de Python-alternativen som finns.
Ja.
Och det känns som att det är väl den lockelsen kan jag absolut förstå. Liksom, Rust blir ju mer eller mindre lika snabbt eller snabbare som att skriva liksom C eller C++. Bara att det har en, jag vet inte, lite mer rimligt sätt att hantera minne på. För du har ju, precis, i Rust så friar, så du gör ju inte liksom free och malloc och sånt där, utan du låter ju kompilatorn hantera det åt dig.
Yes. Ja, nej, där är det ju, i JavaScript-världen så är det ju en massa underliggande verktyg som har skrivits om i Rust på senare år. Du har ju de här, vad heter de, Next... jag kommer inte ihåg.
Just det, Next.js.
Vercel. Ja. Next.js, de har ju bytt ut en del av sin byggtooling och grejer mot Rust-alternativ. Och du har ju, vad heter den? ESLint, som skrevs av, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men den är ju byggd i Golang, har jag för mig. Den är ju skitsnabb den också, men det finns väl ytterligare någon galning som har byggt ett alternativ i Rust som är ytterligare lite snabbare och så vidare. Mm.
Ja, det kommer den här RIP grep till exempel, som är en vad ska man säga, istället för, som man kan använda istället för grep, och vad heter det?
Silver Searcher, AG och alla de
precis.
Yes.
Ja, precis. RIP grep är väl en snabbare Silver Searcher från början, va?
Ja.
Har samma typ API, men liksom, ja, nej, men det, jag kan tänka mig att det är liksom mycket hastighet som är,
ja, det är det ju också, men det är ju hastigheten, jag kommer inte ihåg nu vad taglinen är, utan det är ju, man har ju någon sån här lite smug tagline att fast, safe, productive, choose three. Och jag kommer inte ihåg i vilken ordning. Alltså, snabbheten är ju inte det väsentliga, utan det väsentliga, alltså, högst upp på listan är, det ska vara typsäkert.
Mm.
Du ska inte få några runtime-krascher. Liksom. Sen så jobbar man sig neråt därifrån och försöker få det så fort man, så snabbt man kan.
Mm.
Men det är ju inte bara till för såna här saker. Alltså, det är ju, jag kommer ihåg där runt 2014-15 när vi jobbade ihop, när Rust 1.0 släpptes. Du var en stor förespråkare för Rust då, medan andra på bygget, de var lite mer inne på Golang. Du stod på det. Bara, nej, det ska vara Rust. Vi ska ha ett vettigt typsystem. Ingen iteration på C. Mm. Och På den tiden så var ju borrow-checken helt horribel. Och det fanns ju 7 olika sorters pekartyper. Alltså det var ju knöligt. Mm. Idag, jag skulle säga, kollade man på Rust före 2018 någonting och tyckte att det var knöligt, då skulle jag säga testa det igen. Det finns väldigt bra dokumentation, väldigt bra tutorials och så vidare för att komma igång med det här. Och när man väl... Det är klart, det är lite olika. Jag tycker idag inte att... Eller den här vändan, när jag lärde mig... När jag började sätta mig in i Rust senast, så tyckte jag inte att borrow-checken var så jäkla jobbig. Och det kan ju ha att göra med delvis att jag har suttit med funktionella språk i många år. Mm. Med immutable data och så vidare. Man jobbar med data på ett annat sätt. Medan om du är van vid mer imperativa språk med mutable state, så kan det ju vara att man skeppar runt lite referenser som muterar någonting 4 anrop bort. Liksom. Och försöker du göra det i Rust, så måste du göra det på rätt sätt, annars kommer kompilatorn att klaga.
Mm. Och själva grejen med borrow-checken är väl liksom att den ser till att det är bara en del av koden som kan pilla på delat minne vid varje givet tillfälle.
Ja. Du ska inte få några data races och race conditions. Så.
Nej, precis. Är det Rust-boken man ska kolla i? The Rust-book som är bästa sättet om man vill börja lära sig
Rust. Det beror på. Jag har ju ultra-damp. Så att det här med att läsa böcker funkar inte för mig. Jag körde med Rustlings, tror jag den heter.
Mm, just det. Det är små problem, alltså, man kan lösa. Liksom.
Exakt. Så du klonar ett repo och så spinner du upp det. Och sen så ligger det är medvetet trasig kod. Och så ligger kompilatorn och försöker kompilera den här trasiga koden. Och så skriver den ut felmeddelandena till dig. Och så löser du problemet. Och så går den vidare till nästa. För mig funkar den sortens lärande betydligt bättre. Och då startar man ju från väldigt, väldigt låg nivå. Alltså, det handlar om att nu ska du spara en sträng i en variabel och skicka in i en funktion som ska skriva ut den här. Och sen så slutar serien med att man sitter och spinner upp processer och skifflar state mellan dem.
Just det. Se till att de inte skriver över varandras minne och sånt där.
Ja.
Trampa varandra på tårna.
Ja. Men annars, för generell backend-utveckling funkar det ju alldeles utmärkt för också idag.
Mm.
Det är ju... Alltså, ska du bygga ett webb... Alltså, ett REST-API, HTTP-API, Rust, går tokfort.
Mm. Och, är det inte liksom onödigt pilligt då med, vad heter det? Är det inte skönare att ha bara garbage collection och bara skita i liksom allt vad minne heter?
Nej. Ja, jo. Alltså, det är väl det här som är grejen. Att jag, om jag ska spinna upp ett API lite snabbt, då använder jag Dino. Mm. Rakt av. Dino och TypeScript. Ska jag bygga någonting som jag vet med mig att det ska bli fort, och jag har lite mer tid att tänka efter, då skulle jag definitivt köra på Rust. Men även där så är det ju... Problemet är väl så här att ekosystemet ändras ju jäkla snabbt nu. Och det finns en massa frameworks som har funnits i ett antal år vid det här laget. Mm. Som används. Så det finns en bok som heter From Zero to Production, tror jag. Skrivet av någon kille i Italien. Och de använder ett framework som... Nu är inte jag någon expert här. Så jag kan inte argumentera för varför. Men där används ett webbframework som jag tycker är lite knöligt att använda. Men det är så ekosystemet ser ut. En sån här stor grej som folk har hört talas om ibland när det gäller synkgrejerna är ju Tokyo.
Just det, precis.
Tokyo RS.
Runtimen. Mm.
Ja, där du får en runtime och du spinner upp en massa mikroprocesser och kan göra en massa saker parallellt. Concurrently. Och i den stacken så har det nu lagts till ett webbframework som körs ovanpå, eller i den här stacken. Och det webbframeworket heter Axum. Det är det jag använder.
Axum.
Ja. AXUM, skrivet av någon dansk som sitter på, vad heter de där? De bygger spel i Stockholm.
Jaha, DICE?
Nej, kanske? Inte DICE.
Avalanche?
Nej, inte de heller. Nej. Fan vad många spelstudios Paradox, det finns här. Nej, det är inte de heller.
Resolution?
Nej, det är någon av de här. Någon av avhopparna från DICE.
King, okej. Okay. Fat Shark?
Nej. Det spelar ingen roll. Men det frameworket tycker jag passar betydligt bättre med hur jag tänker kring kod i alla fall. Och det finns en massa förklaringar till hur de här... Problemet är ju att språket evolveras ju hela tiden och typsystemet utvecklas. Så att saker som började byggas för 5-6 år sedan på ett visst sätt, hade de designat om, hade de börjat bygga idag, så hade de antagligen utnyttjat andra features i språk. Men nu sitter man och liksom underhåller en gammal sorts framework. Och det är väl det här som kan bli akilleshälen för Rust kanske, att typsystemet utvecklas fortfarande hela tiden, och beroende på hur man bygger saker så kan man ju bygga in sig i ett hörn, så att säga.
Är man van vid JavaScript så tror jag att man är inte så bortskämd med sådana grejer.
Nej. Precis. Det där, jag tycker JavaScript och Rust går fint hand i hand.
Jag tänker, man är tillräckligt så här avtrubbad av framework churn och behöver liksom renovera hela sin kodbas varje gång det kommer en ny uppdatering av React liksom.
Så är det.
Det där borde inte vara så farligt.
Men samtidigt, det är ju, Rust används ju väldigt mycket ute i världen idag. Alltså i Windows så finns det vissa delsystem nu. Alltså delsubsystem som är skrivna i Rust.
Okej, det leds in ända dit.
Ja. Facebook, Google, många av de här, de har ju gamla dataskyfflingssnurror som är byggda i C och C++ och Golang och så vidare. Och nu det byggs ju om i Rust bit för bit. Cloudflare körde med Nginx i många, många år. Men har börjat kasta ut Nginx och byggt en egen snurra i Rust och så vidare. Så det är mycket infrastruktur för att skyffla datatrafik på nätet som byggs ut. Sen är ju frågan att se, liksom, kommer det slå bortom infrastrukturkod och CLI-tools för JavaScript och Python? Liksom, när blir det mainstream att sitta och bygga ett backend-system?
Ja.
Klassisk backend-kod genom att spinna upp en Axum-snurra och börja svara på requests.
Ja, alltså jag tänker så att, jag vet inte, som sagt, det är väl lite det som jag tycker är störande, just det här med att man faktiskt måste bry sig om minne fortfarande. Jag lever ju allra helst, eller det beror på lite vad man gör, men om man får välja så skulle jag helst leva i en verklighet där man bara kör liksom immutable data som i F-sharp, Clojure eller Haskell, och liksom bara låtsas som att minne, det finns inte överhuvudtaget. Det låter man garbage collecten.
Den delen av verkligheten.
Precis, jag sitter tryggt här i mitt elfenbenstorn och vad heter det?
Ja.
Jag vill bara skriva ner de exakta algoritmerna och ingenting mer. Men grejen är, alltså, en sak som jag liksom har funderat lite på också med det här, att det som är standard idag känns som att man skickar, som är typ C-sharp, Java eller Python eller JavaScript, vad som helst, är just att du håller på att skicka runt pekare liksom ändå, även fast det liksom är bortabstraherat, men du har en minne som är mutable, alltså som kan ändras, precis där som du sa, att du skickar in någon datastruktur till en funktion, Och sen så kanske den här funktionen ändrar i den utan att du vet om det. Eller så gör den inte det. Och det är så här, ja men det finns liksom inget sätt att ta reda på det utan att faktiskt gå in och läsa koden. Och på många sätt är ju det här egentligen en försämring från typ C++. Där du liksom kan ha, visst det är lite så här mäckigt med typ så här, konstpekare eller pekare till en konst och så vidare och så vidare. Men där vet du ju ändå liksom var det är. Om jag skickar iväg den här pekaren, då vet jag att så här, ingen folk kan läsa det, men de kan liksom inte skriva över den här minnesbiten. För det har en har kompilatorn sett till att det går inte. Och det tilltalar ju mig lite med Rust, liksom att okej, då får man tillbaks de här liksom. För men det känns som att i typ i C# eller Java eller Python, det är lite som att man får det sämsta av två världar. Alltså du kan fortfarande gå in och ändra datan. Det är bara det att det syns liksom inte. Det är inte uppenbart att det går att hända ens, för du vet ju inte ens riktigt. I Python till exempel, då är det inte alltid helt, eller ingen av de här språken är det helt tydligt liksom om det här är en datastruktur som går att ändra in place eller inte.
Nej.
Utan du måste bara liksom ha det i huvudet att, aha, vänta, den kanske har gått in och ändrat på det här liksom utan att jag har märkt det.
Ja.
I funktionella språk så slipper man ju det här liksom, men funktionella språk alltså som är så rena att det inte finns mutable data, det är ju fortfarande ganska ovanligt. Så jämfört med det känns ju Rust, och för att inte tala om det där med trådar, oh, gud, nu börjar jag tänka på trådar, jag blir bara irriterad. Det här med liksom att okej, det var tillräckligt svårt som det är, men det var inte jobbigt nog. Nej, nu slänger man på det att du kan ha flera processer som kör samtidigt som modifierar samma minne. Och det är så här, ja men, jag vet inte, det är också så här, det är, liksom, det är en sån här klassisk Rich Hickey-grej. Simple versus easy, liksom att det är easy, det är lätt, liksom den här modellen. Att man tänker att men, alla de här pekarmanipulationerna, det sker liksom under huven. Men det blir ju inte så lätt att hantera sen när det är så här, någonting blir fel. Man vet liksom, man har ingen aning om varför.
Nej, så är det.
Yes, men det kanske börjar bli dags att, vad heter det, avsluta det här. Om inte du har du några, vad heter det, avslutande ord, Robin? Några tankar? Vad kom vi fram till nu? Var det JavaScript som var bäst?
Jag skulle säga sluta vara så sekteristiska och insnöade. Testa lite annorlunda grejer, men gå inte för mycket på hypen.
Mm.
Om det inte gäller Rust såklart.
Precis, då do believe the hype.
Ja.
Allt du har hört är sant.
Ja.
Yes. Ja, tills vi hörs nästa gång. Det här var människan mot maskinen.